Den här veckan så presenteras vi i samarbete med Enkla Elbolaget. Det är elbolaget som tycker att el ska vara enkelt och som vill bekämpa krångel i vardagen. För att underlätta för dig så att du ska kunna lyssna på mig och göra andra roligare saker så har de tagit fram elfonden Relaxa. Och i elfonden Relaxa så har man alltså ersatt det rörliga elpriset med en elfond istället. Och där förhandlar elhandelsexperter fram den bästa och billigaste elen åt dig. Så att du garanteras el till bästa möjliga pris. Så att du slipper alla krångliga val. Dessutom så ingår alltid 100% klimatklok el från sol, vind och vatten. Läs mer på enklaelbolaget.se. Kjell-Åke Johansson och tortyrmordet i Aspa. Källor: TV3 dokumentär, Tingsrättsdomen, Illustrerad vetenskap, SVT, Expressen och Aftonbladet. Vissa namn i den här berättelsen är utbytta och vi vill varna känsliga lyssnare för mycket obehagliga detaljer. Den 30 maj 2002 ringer en man till polisen och säger att han har dödat sin 43-åriga sambo, Birgitta Lönnhager. I en skog utanför Fagersta har mannen hällt bensin över kvinnan och sin bil för att därefter tända eld på den. Mannen grips och häktas kort därefter för mord på sambo. Men det ska inte dröja länge innan sanningen kommer fram. Det är i själva verket han och Birgittas hyresvärd, den då 47-årige Kjell-Åke Johansson, som i cirka 5 månaders tid torterat och plågat kvinnan så grovt att hon slutligen avlider av sina skador. I 3 dagar efter att Birgitta avlidit så får hennes kropp ligga i ett utrymme på gården som de alla delat. Därefter tvingar Kjell-Åke kvinnans sambo att åka ut i skogen och bränna kroppen samt därefter ta sitt eget liv. Du lyssnar på Svenska mordhistorier. Idag tar vi upp ett fall som skakade om Sverige och om mannen som omtalats som en av de mest bestialiska och sadistiska mördarna i svensk kriminalhistoria. I augusti 2001 flyttar Kjell-Åke Johansson och hans sambo Marita från Hedemora i Dalarna till den lilla orten Aspa som ligger en bit utanför Lindesberg. De flyttar in i ett hus långt bort ifrån grannar och andra människors insyn. De båda har ett stort intresse av att hålla på med hundar och har planer på att starta en egen kennel. Kjell-Åke har tidigare sysslat med hundträning och det är på det sättet som han kommer i kontakt med Birgitta Lönnhager och hennes sambo Mats för första gången. De bor tillsammans i Karlskoga men börjar på helgerna åka till Aspa för att hälsa på Kjell-Åke och Marita. Det gemensamma hundintresset för dem samman. Men istället så blir det mycket festande. Något som Birgitta och Mats inte är vana vid sen innan. Redan i slutet på 2001 så börjar Kjell-Åke bråka med paret. Det blir så pass allvarligt att han utdelar flera slag mot dem båda. Han försäkrar dock kort därefter att det var en engångsförteelse och att det aldrig kommer att hända igen. Tyvärr så blir det bara början på en lång mardröm. Kontakten blir allt tätare mellan paren och Kjell-Åke vill att han och Mats ska starta upp en kennel. Det blir dock aldrig något partnerskap, så Kjell-Åke startar upp på egen hand. I januari 2002 får Mats en praktikplats i bolaget och i samband med det här så flyttar paret från Karlskoga och in på gården i Aspa. Idyllen som de byggt upp skulle dock snart raseras. Det som inte paret vet är att Kjell-Åke tidigare är straffad för mycket grova brott. Inte ens hans egen sambo vet. Han har hittat på en historia om att han suttit i fängelse för rån och liknande brott. Men det är något helt annat som döljer sig under ytan. Kjell-Åke föds den 30 november 1995 i Näsland, som ligger i Norrbotten. Hans föräldrar skiljer sig tidigt och han flyttar med sin pappa. Dock så är pappan gravt alkoholiserad och tillvaron hemma hos honom präglas av våld, vilket resulterar i att han får spendera mycket tid hemma hos sina farföräldrar. Tillvaron blir där inte mycket bättre. Han blir misshandlad, kränkt och nedtryckt av framförallt sin farfar. Vid flera tillfällen så misshandlas han och förnedras inför sina kompisar. Och desto äldre han blir, desto jobbigare får han det i skolan. Han blir utstött och har svårt för att hitta kompisar. Från att ha varit som vem som helst så visar Kjell-Åke sidor som skrämmer omgivningen. Vid ett tillfälle under sommaren så träffar han två små flickor som vid den tiden bara var i 7-årsåldern vid en badplats. Han själv är då cirka 15 år gammal. Han föreslår att den ena flickan ska cykla hem och hämta ett spel som de senare ska spela tillsammans. Och ensam kvar blir den andra flickan. Kjell-Åke frågar henne om hon vill se ett fågelbo en liten bit bort, vilket hon svarar ja på. När de kommer fram till trädet som det påstådda fågelboet ska vara på, så säger han: "Nu ska vi leka mamma, pappa och barn." Han brottar ner flickan och lägger sig över henne. Hon skriker och sparkar omkring sig så mycket att han till slut ger upp. Det som hänt uppdagas ganska snart av vuxna, men det görs aldrig någon polisanmälan. Kjell-Åke börjar tidigt med småkriminalitet och lever på bidrag. Han får några ströjobb, men ingenting håller i längden. Han har svårt att passa tider. Han börjar dricka mer och får sina första domar under 70-talet. Redan 1986 döms han till 4 års fängelse för att ha torterat sina dåvarande styvbarn som vid tiden var 1 respektive 3 år gamla. Han har bland annat duschat den 3-åriga flickan i iskallt vatten, tvingat henne att äta malen svartpeppar, slagit henne så hårt att underhudsblödningar uppstått, luggat henne så att hårtussar har lossnat. Vid ett tillfälle vrider han hennes vänstra ben så hårt att båda benpiporna i underbenet bryts. Därefter tvingar han henne omedelbart att stå på det brutna benet. Förutom det här så har han slitit i hennes arm så hårt att hon bryter nyckelbenet och underarmen. Flickans lillebror, som vid tiden var 1 år gammal, utsätts även han för Kjell-Åkes sadistiska och grymma sida. Han spolar honom i så varmt vatten att den lilla pojken får både första och andra gradens brännskador på kropp och könsorgan. Kjell-Åke hinner inte vistas i frihet speciellt länge innan han återigen döms, denna gång för att ha vållat en 10 månader gammal flickas död genom misshandel. Han döms till 6 års fängelse för grov misshandel samt för grovt vållande till annans död. Vid tiden för brotten så är det även utrett att han haft problem med alkohol. När man pratar om psykopati och sadism pratar man ofta om Kjell-Åke Johansson, den värsta sadisten i svensk kriminalhistoria. Men hur känner man då igen en psykopat? Man benämner ofta psykopati som antisocial personlighetsstörning. Trots oenigheten kring definitionen är experterna i mångt och mycket eniga om flera saker som karaktäriserar den antisociala personlighetsstrukturen. Psykopaten är charmerande, har lätt för att prata med andra, gestikulerar ofta och förefaller väldigt målinriktad. Han eller hon har emellertid ingen som helst empati, saknar alltså förmåga att leva sig in i vad andra människor tänker eller känner. Psykopater övervärderar sig själva, utnyttjar andra människor, manipulerar dem och känner ingen skuld när någon lider på grund av dem. De är ofta opålitliga och lögnaktiga. De kan inte överblicka konsekvenserna av sina handlingar. De kan strunta i en utbildning eller säga upp sig från sitt jobb bara för att något eller någon lägger hinder i vägen för dem. De skuldsätter sig, även å andras vägnar, och återfinns inte sällan bland våldsamma män. Psykopater kan ofta inte medge att de har ett problem, vilket gör det väldigt svårt att behandla dem. De bakomliggande orsakerna till det antisociala beteendet är med största sannolikhet en kombination av både miljö och arv, där bristande omsorg i barndomen kan vara en avgörande faktor. När det kommer till psykopater och brott så är det inte ovanligt att alkoholism eller annat missbruk finns med i bilden. Kjell-Åke benämns ofta som en sadistisk psykopat, vilket innebär att han njuter av att skada och förnedra andra människor. Han väljer försvarslösa människor som inte har en chans att försvara sig. Detta för att han har ett stort behov av att känna sig överlägsen. Vi återgår till gården i Aspa. Praktiken som Mats får hos Kjell-Åke omfattas av att han får aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Så fort han får pengar in på kontot så får han betala Kjell-Åke för diverse olika skulder, vilket i sig resulterar i att paret nästan aldrig har några pengar kvar. Det är inte bara Birgitta och Mats som blir drabbade av det här, utan även Kjell-Åkes sambo Marita blir fråntagen sina pengar. I början av deras relation så jobbar Marita inom sjukvården och umgås mycket med släkt och vänner. Men desto mer tiden går, desto mer isolerad blir hon. Hon tvingas säga upp sig för att istället starta ett bolag tillsammans med sambon. Det tar dock inte mer än ett år innan företaget går i konkurs och Marita döms för bokföringsbrott och skattebrott. Det visar sig att bolaget har stora skulder. Efter detta så får hon inte längre använda sitt eget bankomatkort. Det tar Kjell-Åke hand om. Och i samband med flytten till Aspa så blir deras relation allt sämre. Ingen av paren jobbar. Och det resulterar i att de spenderar i princip hela dygnet med varandra. Det dricks alkohol och spelas kort varje dag. Mats, Birgitta och Marita vill inte dricka alkohol, men tvingas till detta av Kjell-Åke. Han börjar nu ta ut sina irritationer och aggressioner på Birgitta. Han uttrycker att han tycker att hon är ful, fet, äcklig och bedrövlig. Han misshandlar henne grovt och både Mats och Marita tvingas delta. Kjell-Åke kommer även att dokumentera skadorna som han åsamkar Birgitta genom att ta bilder, vilket senare blir en viktig del i bevisningen mot honom. Enligt Kjell-Åke så börjar misshandlandet med att Birgitta satsar orimligt höga belopp när de spelar kort. Men det dröjer inte länge innan en systematisk misshandel tar vid. Han börjar isolera sambon och det inneboende paret. De får inte använda sina telefoner. Han skryter om hur utomordentligt bra hörsel han har och att det inte var någon idé att de skulle försöka göra det på nätterna. Vid hela 5 tillfällen försöker Kjell-Åkes sambo Marita rymma från fastigheten. En av dessa gånger så är även Mats och Birgitta med. Men innan de ens hinner köra ifrån gården så kommer Kjell-Åke körandes i en annan bil och kör rakt in i dem. De tvingas återvända till skräcken. Kjell-Åke hotar med att han har kontakter i den undre världen och att en pistol finns gömd i fastigheten. Tillvaron blir som ett vakuum på gården i Aspa, ett vansinnigt kaos där de är helt avskärmade från omvärlden. Bråken uppstår oftast på kvällarna. Kjell-Åke tvingar samtliga att dricka stora mängder med alkohol och när han själv gör det så blir han allt mer aggressiv. Birgitta blir misshandlad med slag och sparkar. Vid ett tillfälle vrider han om hennes arm så hårt att den bryts. Han tvingar henne att springa naken över sprängsten och puttar ner henne i dammen som finns på gården när det är iskallt ute. Efter att han brutit hennes arm så binder han fast henne vid en stol i köket. Därefter sätter han på henne en så kallad bitarm som används för att träna hundar. Därefter bussar han en rottweiler och en schäfer på henne. I februari 2002 får han för sig att Birgitta ska erkänna att hon misshandlat sina barn och tar fram en skruvdragare som han sedan borrar med i hennes öra tills det börjar rinna ut blod. Han slår henne med koppel och sticker henne med knivar. Vid ett tillfälle häller han tändvätska på henne och tänder på. Birgitta är den som oftast blir drabbad. Men vid ett tillfälle tvingas även Mats ställa sig på en pall med en snara runt halsen samtidigt som Kjell-Åke bränner under hans fötter med en gasolbrännare. Vid samma tillfälle bränner han Birgitta som får svåra skador på armarna. Redan i början av maj 2002 mår Birgitta mycket dåligt. Hon har sår och brännskador över hela kroppen. Vid flera tillfällen bänder han upp hennes käkar och häller salt och peppar i munnen på henne. Förutom det så häller han det även i såren som hon har på hela kroppen. Vid ett tillfälle så ramlar hon på gruset och slår i pannan. Det blir ett djupt sår som Kjell-Åke sedan syr igen. Hon får så ont att hon svimmar av smärtan. En vecka innan Birgittas död så skickar hon ett sms till socialtjänsten där hon skriver följande. Det är inte Mats. Mats är oskyldig. beväpnad person. Socialtjänsten kontaktar Birgitta kort efter detta, men hon nekar då till att hon skrivit sms:et. Vid flera tillfällen under maj binder Kjell-Åke fast Birgitta i hennes säng. Detta för att hon enligt honom störde hundarna på nätterna så att han i sin tur vaknade. Mats protesterar men vågar inte binda upp henne. Kjell-Åke sätter även ett koppel på deras dörr som han spänner fast i en orgel utanför rummet. De har inte en chans att kunna ta sig ut och detta resulterar i att Birgitta kissar på sig. Vilket gör att hon känner sig mycket förnedrad. En utav de sista sakerna som Kjell-Åke gör mot Birgitta är att raka av henne håret. På morgonen den 27 maj 2002 väcker Kjell-Åke Mats och Birgitta efter att han själv låst in dem under natten. Detta för att han vill ha hjälp att mata hundarna. Birgitta är vid det här laget i mycket dåligt skick på grund av sina skador och har knappt varit uppe ur sängen de senaste 2 dagarna. Hon stannar kvar medan Mats och Kjell-Åke matar hundarna. Marita hjälper Birgitta in i duschen. Hon är vid den här tiden så skadad att hon under natten kissat på sig och inte kan gå själv. Dagen därpå har hon ramlat. Marita tar då en ficklampa och kontrollerar hennes pupiller som inte ger någon reaktion överhuvudtaget. Och vid det tillfället förstår både Dan och Marita att hon måste ha omedelbar läkarvård. Hon ber vid flera tillfällen om att få komma till en läkare, men det tillåter inte Kjell-Åke. Birgitta leds från badrummet till en stol i köket. Där Kjell-Åke och Marita hjälps åt att lägga om hennes sår och ger henne en tablett brusalvedon. När de ska hjälpa henne in i sovrummet igen faller hon handlöst ihop på golvet. I cirka 10 minuter hjälps Mats och Marita åt att göra återupplivningsförsök utan resultat. Hon är död och det finns ingenting mer de kan göra. Mats ber Kjell-Åke ringa en ambulans. Men han vägrar. Han säger att det vore som att anmäla sig själv. De andra vågar inte säga emot. De är chockade och ledsna över det som hänt. Men Kjell-Åke är fokuserad på någonting annat. Hur de ska göra sig av med Birgittas kropp. En och en halv timme efter Birgittas död bestämmer Kjell-Åke att kroppen ska läggas i en av bilarna. Han backar upp den. Kroppen läggs i bagaget och backas sedan in. Därefter sätter sig alla tre och pratar. Kjell-Åke läser högt ur lag och straff. Han säger att de kommer få livstidsfängelse allihopa och att de därför måste röja undan alla bevis. De samlar ihop alla Birgittas tillhörigheter och åker sedan ut för att slänga allting på olika platser. Hennes mobiltelefon kastas i en sjö. Förutom det slänger de flera påsar med blodiga bandage. På vägen tillbaka till gården beordrar Kjell-Åke Mats och Marita att de ska hjälpa till att radera allt innehåll från alla 5 datorer som finns i fastigheten. I dem finns nämligen fruktansvärda bilder på Birgitta som tagits av Kjell-Åke då hon blivit misshandlad. Nästföljande dag säger han att de ska åka och gräva ner kroppen. De försöker gräva på 3 olika platser men misslyckas. Kroppen tas med tillbaka till gården. Den 30 maj, 3 dagar efter Birgittas död, så har Kjell-Åke bestämt vad som ska hända. Mats ska ta på sig mordet och sen ska han ta sitt eget liv. Annars kommer det gå illa för honom. Kjell-Åke dikterar vad som ska skrivas i självmordsbrevet. Det står bland annat: Jag, Mats, kommer idag den 30 maj 2002 ta livet av min sambo Birgitta på grund av hennes lögner, otrohet och svek. Mats sätter sig till slut i bilen och börjar köra. Han kör i 6-7 mil innan han till slut stannar bilen på en grusväg i en skog utanför Fagersta. Han tänder eld på bilen och har tänkt ta sitt eget liv, men vågar inte. Han ringer istället till polisen och berättar att han tagit livet av sin sambo. Kort därefter grips och häktas Mats, men det dröjer inte länge innan polisen börjar titta på vad som egentligen hänt på gården. Lite drygt en vecka efter att Mats gripits så griper man även Kjell-Åke och Marita. Det är inte förrän Marita, efter att till en början ha nekat till att ha någon kännedom om vad som har hänt, börjar berätta sanningen. Det ska dock bli en komplicerad utredning. Mycket på grund av att Birgittas kropp är mycket svårt brännskadad. Polisen gör husrannsakan på gården i Aspa och beslagtar de 5 datorer samt den kamera som finns i huset. Och där hittas många raderade filer. Det blir ett ovärderligt fynd för polisen. Man lyckas återskapa flera av de bilder som Kjell-Åke tagit på Birgitta och datumen stämmer överens med Mats och Maritas vittnesuppgifter. I november 2002 döms Kjell-Åke slutligen till livstidsfängelse för mord, grov misshandel, olaga hot, olaga frihetsberövande och bedrägeri. Under rättegången så erkänner han till viss del att han gjort sig skyldig till den utdragna tortyren. I domen står bland annat följande: Kjell-Åke har återfallit i grov våldsbrottslighet och ska därför dömas för mord samt ett stort antal andra grova brott. Tingsrätten kan konstatera att brotten mot Birgitta Lönnhager har som framgått varit utdragna i tiden och uppenbarligen medfört ett stort lidande för henne. Brotten har varit ytterst hänsynslösa och kränkande. Kjell-Åke Johansson har visat prov på utstuderad råhet och känslokyla. Kjell-Åke har ansökt om tidsbestämt straff vid 2 tillfällen. Första gången 2015 och andra gången 2017. Han har fått avslag båda gångerna. Återfallsrisken är det som väger tyngst när man bestämmer om en person ska få tidsbestämt straff eller inte. Örebro tingsrätt bedömer 2017 att risken för att Kjell-Åke ska återfalla i allvarlig brottslighet är mycket stor. Beslutet grundas mycket på ett utlåtande från Rättsmedicinalverket som skriver att risken är särskilt hög på grund av hans dokumenterade psykiska problem. Du har lyssnat på Svenska mordhistorier med mig Sebastian Krantz om sadisten och torteraren Kjell-Åke Johansson. Skribent för avsnittet är Sofie Krantz. Och vi hörs igen nästa vecka.